little box in. Linus på baslinjen. Jag sån på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Här har ni ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast och inte utan mig, Linus Eriksson, som samtalsledare. Idag gästas podden av Lars Granat som alldeles nyligen gick i pension efter att ha arbetat på tennisgymnasiet i Lidköping i nära på 30 år dessförinnan i Lidköpings tennisklubb. Vi pratar i det här samtalet om hur arbetet på tennisgymnasiet förändrades genom åren, trender i vilka spelare som började där, tennisgymnasiernas syfte och funktion då och nu, spaningar från alla år av internationellt resande, vad klubbmiljöer behöver hjälp med och varför Lars dragit sig mer och mer åt att jobba nära sina spelare. Lars Granat, som fortfarande är aktiv inom tennisen idag som privat tenniscoach, men som tuggar vidare i vått och torrt. Och det gör vi med, så vi slår på avsnittet. Välkommen Lars Granat.
Men innan vi gör det, ni märkte säkert att vi har fått in en cover av den oerhört populära introjingen gjord ursprungligen av Simon Brulén. Och den här covern var inskickad av Johan Widenmark. Ett riktigt härligt och kul initiativ. Sitter det fler där, lyssnare där ute som håller på lite nya versioner av introjingen, skicka in dem till mig så lägger jag ut dem i kommande avsnitt. Riktigt kul och roligt. Jag vill också passa på att tacka min partner House of Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg för tennis och paddel. Har ni kollat in de nya klickprodukterna som kom in i sortimentet i somras? Det finns verktyg för att hjälpa barnen, eller vuxna också för den delen, att komma ner djupare i knäna eller att använda rätt vinkel i handleden i de olika slagen. Kika in på houseofbontin.se efter de nya klickprodukterna. Som jag själv har testat lite grann. Jag ska testa dem ännu mer. Men ganska intressanta måste jag säga. Med rabattkoden Linus har ni 15% på hela sortimentet. Förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Jag vill också rikta mig till er privatpersoner som lyssnar på den här podden. Tycker ni att det är lite kul att det kommer ut ett eller två nya avsnitt i veckan, så får ni gärna vara med och bidra till att det kan fortsätta vara så. Genom att bli Patreon-supporter. Kika i avsnittsbeskrivningen så finns det en länk där man väldigt enkelt kan gå in och stötta podden med till exempel en 10 i månaden. Kanske inte så mycket för några timmars underhållning och eventuellt utbildning i månaden. Om fler skulle kunna tänka sig att hjälpa till med det här, så finns det också större chans att det här konceptet kan fortsätta leva vidare och kanske till och med utvecklas. Så ja, jag skulle verkligen uppskatta det stödet. Men nu kör vi igång. Lars Granat.
Då har jag den stora glädjen att få sitta här med Lars Granat. Välkommen till podcasten.
Tack så hemskt mycket.
Lars, du gick ju i pension nyligen. Ja, faktiskt.
Det är i somras så gick jag i pension, ja.
Ja. Hur stämmer känns bra. Det?
Känns inte alls faktiskt, måste jag väl säga. Eftersom jag egentligen har jobbat nästan hela tiden. Varit ute och rest en del med spelare och så vidare. Men vi får se vad som händer lite framöver här.
Ja. Vad är dina tankar du ska köra på?
Jag kommer att köra på framförallt resa lite grann med både svenska och utländska spelare. Men, och jag kommer jobba lite i Helsingborg, har jag lovat, några veckor till att börja med.
Ja.
Så när de behöver hjälp och lite på grund av att jag känner dem rätt bra där nere också. Så här, så.
Ja, ja.
Så det blir några veckor. Rätt snart faktiskt.
Okej, okay. Men då är det som att du jobbar vidare? Som,
jag jobbar vidare, men kanske på ett lite annat sätt. Jag kommer ju liksom att välja själv när jag vill jobba och så vidare.
Precis.
Vilket jag väl har upptäckt är rätt så svårt faktiskt. För man, det är lätt att man lägger på sig lite mycket kanske i början. Men jag ska försöka att hålla det på en rimlig nivå och kunna vara hemma också faktiskt.
Just det. Vad är det som gör att du liksom direkt liksom bara liksom fortsätter? Så här, är det liksom att det är så jäkla kul med tennis eller livsstilen eller?
Det är klart, en livsstil är ju givetvis det här jobbet. Ja. Och när man har sysslat med det kanske hela sitt liv. Och, jag menar, det är ju inga normala arbetstider och allt det här resandet och det här. Men det är ju faktiskt en livsstil att kunna hålla på med det. Och det är nog inte bara att koppla bort och sätta sig i soffan. Liksom. Det tror jag ju inte på heller.
Nej, nej.
Så... Jag kommer köra på, men jag är ju liksom inte anställd någonstans och så vidare då.
Nej,
utan kommer hjälpa till lite grann. Ja. De som frågar faktiskt.
Ja. Du jobbade ju i väldigt många år i Lidköping med tennisgymnasiet.
Mm.
Hur många år blev det?
Ja, jag är lite dålig på det med årtal. Jag började i Lidköpings tennisklubb 1987 hösten som cheftränare.
Mm.
Då var inte du född eller?
Nej, 89.
Nej. Och sedan var jag ju ett antal år i klubben och så började Riksidrottsgymnasiet 93.
Just det.
Tror jag. Och sen, det var ju min bror som startade där då.
Ja, precis, Perra.
Och då hoppade jag sedan över efter ytterligare ett par år.
Ja.
Till rigget, och då körde jag halvtid där och så körde jag med våra elitkillar i Lidköping, som var rätt många på den tiden.
Mm, mm.
Och sen efter en tid därefter så övergick jag i heltid på rigget då.
Just det. Hur har liksom jobbet, om vi tar gymnasiejobbet då liksom, hur har det förändrats under alla de här åren du var där?
Det har väl förändrats på så sätt att det har blivit lite smalare. Alltså fler och fler har ju egna vad ska vi säga, kör egna race, men det är ju akademier utomlands och kanske heltidsrace lite tidigare och såna här saker. Så i takt med det så blev ju rigget liksom svagare och svagare. Vi har ju ändå genom åren fått fram rätt mycket spelare från Lidköping. Davis Cup-spelare faktiskt.
Men är det tack vare gymnasiet då?
Just då tror jag att det var tack vare gymnasiet.
Mm.
Sen kan ju de tagit andra vägar och blivit lika bra ändå, men...
För du tänker på Söderling, Johan Brunström, Elias Ymer,
ja,
typ.
Ja. Mm. Alltså, så bra spelare hade säkert blivit bra andra vägar också, men just då kanske inte valmöjligheterna var så där jättestora för dem.
Nej, nej.
Och kom ju när de var betydligt yngre än...
Ja.
En gymnasieåldern givetvis och tränade i Lidköping med gymnasiet.
Ja,
så då fyllde också gymnasiet en stor roll.
Just det, just det. Men menar du att det finns fler miljöer nu, fler möjligheter för spelarna och att det då blir svårare för gymnasierna att attrahera?
Ja, det tror jag.
På bra hög nivå.
Det tror jag absolut. Och jag tror också att sedan den nya gymnasiereformen trädde i kraft för antal år sedan, där man helt enkelt går mer i skolan än vad man gjorde längre tillbaka.
Mm.
Då hade man ju ungefär hälften av sina poäng genom tennisen.
Mm. Just det, precis.
Man hade 2500 poäng eller vad det är man ska ha. Så hade ungefär hälften av de poängen var ju tennis, vilket gjorde att man kunde träna på betydligt vettigare tider och så vidare. Man fick in mer träning.
Ja, och det blev en stor förändring också.
Det blev en jättestor förändring.
Mm. Just det. Vad tror du om tennisgymnasiernas framtid i Sverige då?
Jag tror väl att nu kommer vi ha ett rigg
i Båstad.
I Båstad. Mm. Och det tror jag säkert kommer att fylla sitt syfte. Men jag tror fortfarande att det kommer att... Många, kanske de bästa, kommer att ha andra alternativ.
Mm.
Och jag tror man måste ha det rätt tidigt.
Hur tidigt då?
Ja, alltså... Jag menar, många av de andra länderna har ju liksom från årskurs 7 har ju de sina akademier och yngre ändå i vissa länder.
Mm.
För jag tror det är svårt för klubbarna att liksom driva den satsningen som krävs när de är så pass, om man ska göra en riktig satsning.
Men så du menar att ett bra gymnasieupplägg behöver komma redan vid högstadiet eller ännu tidigare då egentligen?
Ja, absolut. Och det kan ju vara emot svenska, jag vet inte, tänket, men alltså jag tror det enda sättet för att, och det är ju bara att titta, vi har många spelare som utvecklas utomlands på akademier och så vidare, så det är ju,
just det. Så du tror på akademier och privata aktörer liksom, att de,
ja, jag tror att funktion. Jag tror att man ska ha så många valmöjligheter som möjligt. Jag tycker till exempel att Kramfors där vi är nu fyller en jättestor funktion, liksom suger upp spelare runt om, uppåt landet, spelare som förmodligen skulle slutat annars. Även om inte de blir någon jätteelitspelare, så fyller ändå på spelare i våra turneringar runt om alltså.
Men jag förstår, jag håller med dig. Samtidigt så sa du att spelarna som ni fick in i Lidköping kanske tappade lite i nivå med åren för att det fanns fler aktörer. Finns det inte en risk att om det finns så jättemånga miljöer att alla sprids ut och så blir det liksom lite mellanmjölk överallt bara?
Ja, det är absolut. För vi kanske är ett för litet land med för lite spelare.
Ja.
Det är svårt att jämföra sig med Spanien, och Frankrike, Italien kanske. Men den faran finns ju givetvis.
Just det, ja, jag är med. Jag är lite nyfiken där också, du sa med Båstad liksom, som är ett rigg nu, att de kommer fylla sitt syfte. Vad är syftet med ett gymnasium då? Vad hade ni för mål alltså, hela tiden?
Syftet genom Riksidrottsförbundet, vi är ju styrda av Riksidrottsförbundet, det är ju att man ska kunna kombinera en elitsatsning med en skolgång och få en fullgod skolgång då. Så du går ut med behörighet för högskolestudier.
Ja.
Det är ju liksom ett rigg.
Ja,
det och det tufft. Gäller ju alla idrotter i Sverige då.
Ja, men i tennis är det ju svårt att kombinera skolgång.
Det är så otroligt svårt. Tennisen är ju kanske inte riktigt gjord för det.
Nej.
Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Skidor går ju nästan alla på ett rigg liksom. Och det är klart, där kommer det ju fram alla landslagsåkare. Så det kan nog vara olika idrotter. Tennisen är ju speciell på det viset att vi reser mycket och sådana saker.
Exakt. Om man tänker under de här åren som du jobbade med i Lidköping, hur upplever du att mentaliteten hos spelarna när ni fick dem förändrades det genom åren?
Jag måste nog säga att alltså längre tillbaka i tiden tyckte jag att spelarna kunde mer tennis än vad de kan nu.
Okej.
Okay. Ja.
Berätta mer.
För det är väl det jag har reagerat på senare år. Alltså med allting finns ju alltid undantag givetvis.
Ja, nu pratar vi lite generellt.
Ja, så tycker jag de kan väldigt lite tennis. Alltså kunskapen om tennis.
Men hur man verktyg,
slår en,
verktyg?
Ja, verktyg. Hur man slår en boll. Liksom, varför gör jag det? Liksom... ställ en fråga när de har slått något slag liksom. Jag kan inte peka något sådär, men
varför tror du att det har blivit så då?
Jag tror helt enkelt att det kommer att de lär sig för dåligt i klubbarna.
Ja, det är så.
Ja. Och alltså jag menar längre tillbaka, så trots allt våra elitspelare kom ju, utbildades ju rätt länge i klubbarna.
Och så, alla har ju gått i en klubb någon gång.
Ja. Men blev även bra i klubbarna liksom. Och där tycker jag inte riktigt vi är idag. Nej. Återigen givetvis med undantag för en del klubbar som får fram spelare och som blir bra. Men...
Varför tror du att det har blivit så då? Vad behöver vi förändra?
Alltså jag tror ju att för svensk tennis så måste klubbarna bli mycket mycket bättre. Och med bättre menar inte jag att som det är nu att man pekar på hur stora tennisskolor man har och så och så många liksom med,
utan medlemmar.
Ja. Det är liksom, man pratar ju aldrig om hur många liksom duktiga spelare man får fram.
Ja.
Det har liksom försvunnit någonstans på vägen tycker jag.
Ja. Ja.
Alltså det är ju verkligen någonting att marknadsföra en klubb och titta Jag menar, det ena utesluter ju inte det andra.
Nej, nej, exakt. Exakt.
Men, och sen är det klart att det är jobbigt och för både tränare och kanske styrelser och sånt att ha elitspelare. Det kräver ju lite mer, ja, givetvis. Men samtidigt måste det ju finnas en stolthet att kunna ta fram spelare, tycker jag.
Men om man liksom går ännu ett steg djupare då, är det att tränarna idag inte är tillräckligt bra på att lära ut? Eller är det att det inte avsätts resurser i klubban, eller att det är för många på banan? Eller
jag tror
fel,
att,
fel på juniorerna som kommer in? Eller?
Nej, jag tror det är för många svaga tränare.
Ja, det är så.
I svensk tennis, ja. Liksom som inte har det engagemanget som krävs för att, mm, det krävs ju ett stort engagemang för att ta fram bra spelare, för det är ju
verkligen,
där får du ju liksom det här lilla extra att ställa upp och, mm, köra ett par timmar en lördag utan att du kanske får betalt, och
ja,
det ska liksom vara lite mer i ens egen intresse, det jag menar, lite stolthet att visa upp att man, mm, får fram, mm, bra spelare.
Precis.
För då blir det ju roligt.
Ja.
Även för dig som tränare så utvecklas du ju.
Såklart.
Kanske följer med på lite tävlingar och,
ja,
och det är väl där många står kanske i sina klubbar och liksom kommer ingenstans egentligen.
Nej. Men är det att miljön sätter stopp för deras drivkrafter som tränare då? Eller är det att tränarna inte är så sugna på det bara?
Ja, alltså, jag tror att miljön kan vara det, att de inte får den chansen alltså, kanske att, mm, att göra det, för oftast kan inte jag alla klubbar, men man upplever ju att det är många och de har hand om tävlingar och de har hand om, ja, allt vad det kan vara, ja, liksom.
Precis.
Lite mer tennis alltså,
ja, ja,
i klubbarna.
Just det. Har ni, du och din brorsa i Lidköping, har ni kunnat liksom fokusera helt på tennisen?
Ja, alltså, i och med att vi jobbade på rigget, mm, så hade man ju inte de andra bitarna som man har i en klubb.
Nej.
Det blir ju lite skillnad.
Men är det däremot lite skolmöten och så?
Ja, ja, visst. Skolan och liksom givetvis all planering och sådana saker.
Mm.
Vilket Perra skötte det mesta då. För jag är kanske lite mer på golvet. Ja. Men det är ju en stor del.
Ja,
just samarbete med skola och liksom att, och det måste ju funka.
Ja. Hur var det att jobba med din brorsa under så många år?
Man har inte tänkt på det så jättemycket, i och med att vi har gjort det.
Ja, det är så.
Liksom, jag kan inte säga att man har tänkt på så mycket att det är ens bror egentligen.
Okej.
Okay. Det gör väl nu då, när du frågar
mig. Det blir som vardag.
Ja, det blir som en vardag. Okay. Så är det ju. Och sen har man ju ofta uppdelade arbetsuppgifter och så här liksom.
Ja, ja.
Så
häftigt.
Ja.
Hur skulle du betygsätta hur ni har lyckats med era spelarutvecklingen av spelarna ni har haft under åren i Lidköping? Har de blivit så bra som du tycker, eller som man kan begära av ett tennisgymnasium, eller bättre,
ja,
eller sämre?
Alltså, det är ju så här, på ett rigg så är det är ju rätt mycket spelare och det är ju väldigt olika ingångsvärden.
Ja, det är det.
Det måste man ju också ha klart för sig. Att, för någon spelare som du fick in och så var kanske målet att bli topp 15 i Sverige.
Mm.
Vilket i och för sig inte var så dåligt länge tillbaka i tiden.
Nej, det var bättre då ja, än nu.
Så jag menar, och för någon var det att liksom komma med i landslag och såna här saker. Så där fick man ju vara noga med liksom att verkligen ha en individuell planering liksom, så man, mm, inte lurade alla och trodde att de skulle bli topp 10 i världen liksom, utan
satte man den direkt när de kom in första året då?
Det kan jag inte säga att man gjorde, utan det var ju oftast att man, när man gör tävlingsplaneringar och sånt här också, så planerade man ju lite efter var, mm, de stod, så de fick rätt,
mm,
förhoppningsvis rätt kurva och så vidare, och vissa tränade ju lite mer och så här alltså.
Mm. Mm.
För det är ju lätt. På ett gymnasium är det väldigt lätt att köra sönder spelare liksom,
mm,
snabbt, om alla, som sagt, och alla kommer från olika miljöer och spelat, mm, olika mycket och så vidare. Så där vill det till att ha ett litet öga och, mm, se och liksom, nu vilar du idag liksom, och så här.
Mm.
Så man inte bara kör på för att några andra gör det liksom.
Mm. Men tycker du då att ni har ändå fått en positiv utveckling på?
Ja, jag måste nog säga att jag tycker att vi tog fram väldigt mycket landslagsspelare och juniorlandslagen och så här. Alltså, jag tycker nog att så långt som gick faktiskt.
Ja. Samtidigt under riggåren så de som kom till er var ju nästan i landslaget, många redan.
Ja, länge tillbaka var det ju så.
Ja.
Ja. De var ju, ja, oftast kom ju kanske våra spelare med i 18, men inte i 16.
Ja.
Lite längre kurva så, eller tog lite längre tid.
Just det. Jamen.
Så det var nog det vanliga.
Ja.
Sen är ju landslag i tennis är ju så få.
Ja, det är det.
Men man kommer med på landslagsläger och såna här saker också.
Ja, ja. Jag tänker själv, sista frågan med gymnasierna, men jag har ju en bild av att en liten
fara. Du har gått på gymnasiet.
Ja, jag har gått på gymnasiet också, så jag har väl lite kött på benen. Men en liten fara kan vara att när spelare kommer in första året så är man liksom väldigt taggade. Man har liksom drömmar, man kommer till en ny miljö, man är supersugen så här. De som går sista året kanske liksom lite har gett upp sina drömmar. De kanske har insett att jag kommer inte bli proffs.
Ja.
Vissa kanske har en mål att de ska åka över till USA om ett år och är fortfarande sugna. Vissa kanske vet att jag kommer lägga av med tennis när jag går ut här. Att man, det finns en liten fara i miljön på det sättet.
Ja.
Har du upplevt
det? Ja, absolut. Det gör det. Och alltså, jag tror det är viktigt att vissa spelare har man ju sett i efterhand så här. Ja. Långt i efterhand, liksom, som har blivit tränare.
Just det.
Det har vi ju faktiskt haft en hel del.
Jag är en sån fast från Kramfors.
Ja, och de har ju ändå liksom behållit dem inom tennisen på ett bra sätt. Väldigt positivt.
Ja.
Och sen är det väl så att, jag menar, det spelar nog ingen roll vilken idrott egentligen, så är det väl nog typ så det ser ut alltså.
Om man
gör en satsning. Det är klart, om alla gick igenom och tränade för fullt i 3 eller 4 år,
ja,
då skulle vi ha jättemånga bra tennisspelare.
Just det.
I landet.
Såklart.
Ja.
Ja,
så ja, jag tror det är något man får ta faktiskt. Så är det.
Ja, ja. Men hur gjorde ni för att ändå motivera de som gick sista året, som kanske ni anade, eller det kanske till och med har uttalat att det kommer nog inte bli så mycket mer sen?
Nej, det var väl helt enkelt så att på vissa fick man ju, drog man ju ner tennisen, de fick lägga mer tid i skolan. Det kan vara sådana som har släpat till skolan.
Ja.
Och liksom så de verkligen kom ikapp där och fick så bra betyg som gick.
Ja.
Och så spelar man mindre tennis helt enkelt.
Ja, ja.
Allt för att de ska gå ur i alla fall med och fått skolan med sig ordentligt. Och förhoppningsvis kanske har lärt sig vad som krävs för en elitsatsning.
Ja, ja.
Sen tycker inte jag det är så konstigt om man under tiden kommer på att nej, det här är inget för mig, det här pallar inte jag liksom.
Nej, det är ju de åren liksom där man, där man, många kommer underfund med det.
Ja.
Utan det är ju mer miljön jag tänker. Liksom,
ja.
Så att inte de taggade förstaårseleverna dras lite med att
men det är
går
ju,
ut istället på lördag. Så här.
Det är ju lätt i en sån stor grupp.
Ja.
Att man att sånt händer alltså.
Ja, såklart. Nej, men med. Det här med att efter gymnasiet då, som vi var inne på, några kanske slutar, men många åker ju också över till USA på college, vilket ju är superkul för dem. Det finns ju också en liten fara på svensk mark att nationella vinter- och sommartorer blir lite urvattnade till exempel, och sparringen på hemmaplan för yngre spelare försvinner över Atlanten. Hur ser du på den biten för svensk tennis?
Ja, för svensk tennis tycker jag absolut inte det är bra att så många, känns nästan som alla, åker till USA. Och för många så, för många så är det inte annat än, det är ju rätt givetvis.
För individen.
Ja, för individen så är ju det givetvis rätt. Sen är jag väl tveksam till många bättre spelare som åker över. Samtidigt måste man ju då ha ett svar på vad kan jag göra hemma? Vad skulle det vara för satsning hemma? Så Alltså jag förstår ju det att de åker över.
Ja.
Däremot så kanske man saknar, i Sverige skulle man ju vilja haft kanske 2-3 centra för efter gymnasiet.
Yes.
Där de här som ska spela på heltid och börja med futures och ja, 15 000 och så här. Där det fanns ett centra där du visste att ja, men dit jag kan åka dit och träna en vecka. Mm. Och det finns tränare på plats och
yes.
fystränare och sånt här.
Ja, ja.
Det tror jag är en grej som verkligen skulle behövas i Sverige. För att behålla våra spelare och för att få dem att satsa lite längre. Alltså.
Ja. Några olika former av nationella center,
ja. Ja,
där spelare på en viss nivå.
Absolut, och där man då kanske har något enkelt boende eller någonting sånt här. För det är ju alltid frågan om pengar när man ligger på den nivån. Liksom och,
alltid.
Ja. Ja. Som du lätt kan åka till. Nu åker jag dit en vecka och tränar och vet att du får det bra och det finns förhoppningsvis sparring och så vidare.
Precis, precis. Jag är med.
Det
jag
tror
med.
Jag är nästa steg. Ja. Som vi på något vis måste få till någonting sånt alltså.
Kommer åt. Jag är med. Och då tänker du några stycken?
Jag tänker kanske 2-3.
Ja.
Inte mer tror jag.
Nej.
Och mer än och jag har ingen liksom inget svar på det ekonomiska eller någonting sånt, men och jag vet ju inte om det har jobbats för det.
Nej.
Men jag tror att det vore en grej för att behålla våra spelare lite längre och våga satsa lite längre.
Jajamän.
För tennisen, som tennisen ser ut nu, så är man ju äldre, man håller ju på längre.
Mm.
Det tar längre tid att slå igenom med vissa undantag alltid, men så ja. Är det ju, det är ju mer hårt jobb längre tid alltså.
Ja. Du, Lars, du under många år, under alla år tänkte jag nästan säga, så har du varit ute mycket på tävlingar, både nationellt och internationellt. Vad är dina spaningar från vad som gör att liksom svenska spelare kanske ligger lite efter de lite bättre spelarna utomlands?
Alltså, jag tror mycket är just det, att många är ute för lite.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Alltså det är ju trots den vägen man lär sig lite att komma ut tidigt alltså.
Mm.
Och sen är det upp till coacher och så hitta, liksom ordna sparring, du får sparra med olika länder och sånt här. Och,
yeah.
Man lär sig otroligt mycket av det alltså.
Mm. Mm.
Och det tror jag, och som vi nyss pratade om, att kanske färre och färre spelare i Sverige som du ska sparra mot, så är ju det en väg också liksom att
komma ut och spara ut.
Ja, komma ut och spara. Ja.
Mm.
Även om du skulle få stryk första matchen, så kan man ju spara.
Ja, ja.
En vecka.
Hur tidigt tycker du man ska börja åka utomlands och tävla?
Nu ställer du svåra frågor här. Alltså.
Det är mycket erfarenhet som sitter här i soffan. Så
alltså jag kan inte säga någon ålder så, men jag menar, varför skulle du inte kunna åka ut och spela när du är 12 år?
Mm.
Jag menar det, alltså de tycker ju det är roligt, tror jag.
Ja, men det får vi utgå ifrån.
Ja. Ja. Och jag tror de suger åt sig väldigt mycket i den åldern liksom, och lär sig liksom.
Ja.
Alltså man behöver inte vara rädd att någon skulle vara en 12-åring och åker ut på stryk med 0-0. Jag tror de lär sig så mycket runt omkring allting, så
det blir kul och lärorikt ändå.
Kul och lärorikt, och jag tror de gör ett lite skutt ändå när de kommer hem faktiskt.
Okej. Okay. Så mer res och tävlingar utomlands tidigare också. Ja.
Det tror jag absolut alltså.
Mm. Mm. Om vi tar en liksom större överblick över svensk tennis idag, tycker du det ser ljust eller mörkt ut för framtiden?
Alltså, jag är rätt dåligt på de yngre.
Mm.
Eftersom jag oftast har jobbat med de som är lite äldre. Så där är jag inte så jättebra faktiskt.
Nej.
Mer än att jag vet, vi har ju ett gäng där med Hede och Insegera och de Precis. Här som ändå har gjort. Jag kanske glömde någon där. Men,
men det är några stycken här, exakt.
Som har gjort bra internationella resultat.
Ja. Yep.
Och för dem så tror jag att det liksom gäller direkt, alltså nu idag, och köra på alltså.
Ja.
Inte vänta liksom, utan köra på.
Mm. Och med det så menar
tåget
du både
går,
träning
alltså.
Och tävling?
Ja,
och...
absolut.
Mm.
Det låter som jag bara vill vara utomlands, men alltså...
Nej.
Jag tror att
man blir ju inte tennisproffs inne i sin tennis.
Nej, det är svårt att bli världsetta just i Sverige kanske.
Ja, man behöver utomlands.
Det är ju tennis är en sån sport så
ja.
Liksom.
Det är klart, det är klart.
Bara du kommer upp på 15 000 och 25 000 nivå så trots allt måste du ligga ut och tävla utomlands så
du. Ja. Ja. Vet du hur mycket du tävlingar du har varit på eller?
Ja, det vågar jag inte säga. Men jag gjorde en annan intervju tidigare och då räkna ut att jag hade varit i 24 länder i tennisen.
Ja, det är inte så dåligt. Häftigt.
Bara alltså. Många, många, många veckor i Turkiet och Tunisien.
Ja, det kan jag tänka.
Ja.
Har du något favoritställe du varit på? Eller?
Ja, alltså tennismässigt och hur allt fungerade, det måste jag nog säga. Tunisien faktiskt.
Okay.
Men då har jag varit där väldigt, väldigt mycket.
Men då var du hemma mätt, eller?
Ja. Ja. Mm. Så där hade vi det bra förspänt när vi kom med våra spelare. För det var, jag visste att alla kom in. Kom de inte in fick de en wildcard. Och banorna var bokade på morgonen och du vet, slippa det här och
du hade lite
slåss.
Till in.
Verkligen alltså. Ja. Men det var, hade jag jobbat in.
Just det.
Under ett antal år.
Sen bytte de till Mamma Stil.
Ja, precis.
Mm. Var det tuffare?
Samma tävlingsledare i och för sig.
Okay. Samma,
eller tournament director.
Ja, då hade du fortfarande
så,
samma.
Men det är lite sånt där som det var lätt att vara med. Eftersom jag alltid rest med väldigt många oftast.
Just det, med grupper. Så.
Ja.
Många hotellrum som bokas, då är de nöjda.
Ja, så det, jag förstår ju dem också. Liksom. Det är klart att det är ett plus för dem. Jag kommer med 10-12 spelare. Så.
Ja, jag är med. Jag är med.
Det är ju...
har ni, hur har ert samarbete med Svenska Tennisförbundet varit genom åren?
Alltså det har, jag måste nog säga ändå att jag tycker det har varit rätt bra alltså.
Mm.
Jag har hört tvärtom och många säger att ja, men det är inget med förbundet, men vi har ändå varit kopplade till alltid till någon i tennisförbundet med en gång i tiden med Birger Folke som var den första som liksom slogs för det här med riksidrottsgymnasierna och när det satte fart och då var det ju 4 rigg tror jag. En gång i tiden.
Ja,
faktiskt.
Det vet du bättre.
Ja, jag tror det.
Ja.
Nej, men det måste jag nog säga att det ändå har fungerat bra. Alltså.
Ja, ja.
Det har väl varit de som varit mer intresserade, de som varit mindre intresserade av
just det.
Genom alla år. Men ändå lite upp till oss också. Det är väl bara att man kanske har känt ibland att man inte riktigt har förstått grejen med riggen. Att det är ju ändå pengar som kommer utifrån. Det är ju inte tennisförbundet som betalar pengarna utan det kommer ju från kommuner utifrån landet till tennisen.
Mm.
Så där kanske man kan tycka att de kunde varit lite mer rädda om att behålla riggen.
Ja,
eller slåss lite mer för att behålla fler rigg. För jag menar det är miljoner som kommer utifrån
just det.
Stat och kommun tennisen till godo.
Jag fattar.
Utan att det är liksom inga sponsorpengar och det är inga pengar som tas liksom ur något annat från förbundet liksom. Så, och där har ju många idrotter verkligen fightas för att liksom få de här pengarna.
Ja. Var det stor besvikelse eller när det blev av med riget?
Nej, just då jag kan inte säga att det var det. Mm. För jag kände att det var liksom, RF drog ju ner alltså jag tror nu att det var typ 40% av riggplatserna i alla idrotter i Sverige.
Okay.
För man ville göra en, vad jag förstod, tydligare elitsatsning då.
Mm. Mm.
Och det är klart att kollade man då vad tennisen genom riggen hade fått fram internationellt jämfört med skidor återigen. Då, men, så har jag förståelse för det. Och som jag sa att tennisen är en sån speciell sport så alltså de studierna som man som man läser nu ihop med en elitsatsning är rätt tufft alltså.
Ja, det är klart att det är. Det är verkligen Just det. Har det varit mycket samarbete med andra gymnasier eller?
Vi har ett samarbete med Båstad. Det har egentligen bara varit Båstad. Som vi har haft utbyten och vi har haft utbildningar ihop och sånt här också.
Okej, okej.
För man går ju tränarutbildning och sånt under tiden man går i rigget.
Okej, okej.
Så har det varit de senaste åren. För spelarna, ja.
Ah, all right. Jag fattar.
Så de har med sig en tränarutbildning när de går ut.
Okej, ja, men det är bra.
Och det fanns ju inte längre tillbaka utan det är ju på senare år.
Det är ju superbra.
Ja, det är verkligen, för det kan ju någon helt plötsligt hitta en grej kanske.
Ja, precis, precis. Och många gymnasier, när jag pratar med andra folk som jobbar med gymnasier, så säger de att samarbetet med klubben är viktigt också. Mm. Hur har ert samarbete med Lidköpings tennisklubb?
Det är ju mer kanske NIU som är... där är det ju ett hårdare samarbete, klubb, skola.
Just det, så de senaste åren då?
Ja. Ja, det har bara varit NIU ett år.
Ja, det,
och det har
det
inte varit med på det, för det är ju Perra som har kört där. Men där är det ju ett mycket, där måste ju klubben lägga ner mera resurser. Ja. Rigget var ju lite mer självständigt, om man säger så.
Jag förstår.
Låg ju utanför klubben.
Ja, ja, ja.
Men med NIU-verksamheten är det ju otroligt viktigt att klubben är med på noterna alltså.
Mm. Mm, okay. Så under riggtiden så var det inte så mycket samarbete med...
Nej, det var ju mer att det blev...
representerade Lidköping i serien typ.
Ja, typ de som spelar elitserien och såna här saker.
Mm, jag med. Ja.
Däremot var det väl kanske väldigt bra ekonomiskt för klubben att ha ett rigg. I och med att vi...
hyrde banor.
Vi hyrde ju väldigt mycket banor, ja. Och på tider som inte normalt sett... på ett mindre ställe så är upptagna då.
Ja, det är sant.
Ja.
Det är sant. Fick ni betala fullpris då eller?
Nu vågar inte jag säga det faktiskt. Nej. Det var väl något avtal mellan kommunen och klubben,
ja,
då.
Ja.
Så någon rabatt måste vi väl haft, hoppas
jag. Ja, jag är med. Med tanke, Lars, på att du varit ute så mycket på tävlingar som vi pratade om internationellt, så måste du vara en av dem som har mest erfarenhet i Sverige när det gäller viss nivå. Inte kanske en av dem i alla fall som har mest erfarenhet.
Ja, det... ja, jag har ju rest mycket.
Ja.
Sen har jag inte rest på touren.
Nej, utan ITF junior.
ITF och 10 000 heter det då. 15 000 och 25 000. Det har jag ju rest mycket på.
Ja.
Väldigt mycket.
Tycker du att din erfarenhet har liksom använts tillräckligt mycket i svensk tennis? Du har ju använts, men ja. Finns det liksom... med tanke på att du är en av de som har sett mest på de här nivåerna?
Nej, kanske inte faktiskt.
Nej.
Det kan jag nog inte säga. Nu har man ju haft spelare som har spelat dem. Så på det viset har man ju använt
för nästa
kunskapen.
Ja. Precis, för nästa spelare.
Ja. Så det känns väl som att vi kanske var fler som reste lite längre tillbaka också.
Var det så?
Ja. Jag känner det när man var i Turkiet, Tunisien, det var alltid några som var där. Och så.
Ja.
Du var ju där.
Ja, vi har varit på några tävlingar tillsammans. Så är det. För jag tror ju det är viktigt dels för tränarna att komma ut och se hur det ser ut utomlands. Mm. Men det har jag ju liksom upplevt lite genom podden här, att ibland kanske vi skulle kunna nyttjas folks erfarenheter ännu mer än vad som faktiskt
och det görs. Det är ju en sak jag har tänkt på, alltså inte för mig själv kanske, men kanske utnyttja de här för detta proffspelarna mera och några är väl redan, men många är ju coacher och spelare ut
internationella spelare.
Internationell, ja. Men kanske utnyttjat dem lite mer alltså.
Mm.
Och det behöver inte vara på någon anställning kanske, men en vecka där och en vecka där och lite såna här grejer. För många av dem, en del vet jag,
ja, och
en del tror jag skulle kunna egentligen bara bli glada av det alltså.
Ja. Och har du pratat med vissa?
Många blir ju nästan lite frustrerade istället för... Varför ser det ut så? Varför?
Mm.
Men ja, men sätt in dem istället lite grann då, så då kanske de har idéer och
precis
hur man gör och utvecklar dem.
Ja. Tror man tänker att de kräver väldigt mycket betalt eller? Eller är det att man tror att de inte vill, eller vad?
Jag tror, ja, så kan det nog vara att de inte vill.
Ja, men man kan ställa frågan.
Absolut, alltså jag tror många skulle gladeligen tacka jag. Säger jag nu, men ja, jag känner det.
Sitter du och lovar?
Nej, nej, men alltså det är ju en resurs som nu är Johanna till exempel med i Båstad. Ja. Så det är, men lite, det behöver inte vara någon anställning som sagt, utan plocka in någon vecka då när...
Stötgrejer.
Ja, ja visst.
Ja.
Ja, jag tror många skulle ställa upp på det av dem.
Ja, jag är med.
Som har varit där uppe.
Ja, ja, men jag är med. Lars, ett gäng frågor som jag brukar ställa till flera gäster som är med här. Hur har du förändrat din ledarstil de senaste åren?
Ja, och alltså jag har ju alltid jobbat rätt nära spelarna. Och det har väl gjort mer och mer. Så gjorde man väl kanske inte i början riktigt. Men jag jobbar lite, senare år har jag nog jobbat tajtare på spelarna. Alltså.
Hur menar du
vad
då?
Menar man då?
Exakt.
Nej, men alltså det här att man alltid finns tillgänglig. Extra pass, någon vill, kan du köra något extra pass där? Och att man har med den sociala grejen mycket också. Alltså det kräver ju väldigt mycket tid.
Yep.
Som tränare, det ska man ju ha klart för sig. Men jag tycker det är för mig har det varit ett roligt sätt att jobba.
Mm.
Man kommer väldigt nära, de ska våga fråga vad som helst. Ja.
Och är det för att du tror mer på det, eller är det för att det bara har blivit så, eller?
Det har nog blivit så, och sen under tiden har jag liksom sett att men det här är ett jäkligt bra sätt att kunna jobba. Alltså det här, jag förstår i en klubb att man har massor med spelare och att det, man kanske inte kan ha samma sak, men just det här och när man har jobbat med gymnasiet, särskilt det är spelare som har flyttat hemifrån och där är ju den sociala biten blir en väldigt stor grej alltså.
Verkligen, verkligen.
Flytta hemifrån och allt med det här.
Ja, ja. Jag tror också på den sättet kan jag flika in här.
Men det krävs ju ett jäkla engagemang och...
Så är det. Men vill man göra en spelare väldigt bra? Det är ju som ett viktigt jobb, som vill göra ett jobb bra, då tar det ju tid.
Ja,
det krävs engagemang.
Ja, det krävs.
Tennis är ju inte unik på det
nej,
sättet.
Nej, absolut inte.
Det är något jag tror ibland man har fått för sig, men liksom att det är mycket övertid i tennis och så vidare. Men det är det väl vad du än gör om du vill göra det bra.
Ja. Jag menar, så har ju arbetslivet blivit mer och mer. Det är ju få jobb som är 7-4 numera liksom, utan...
Ja, precis.
Det blir ju att man... Ja. Man jobbar tills man är klar kanske.
Ja men exakt, ja. Exakt. Och behöver spela en träna lördag, får man väl träna lördag då,
ja.
Tänker jag lite grann.
Ja. Det är rätt många timmar man har lagt där, kan jag säga alltså.
Ja. Lars, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Alltså böcker läser jag inte.
Nej. Ljudböcker då?
Nej.
Nej. Nej, du skiter i böcker.
Alltså jag är ju tv-människa.
Okej. Okay. SVT och TV4,
jag kan ju berätta en grej som jag berättade nyss här, att för en av spelarna sov du bra i natt, första natten alltid när jag reser så sov jag dåligt. Trots att man har rest så mycket så, första natten är alltid
orolig,
det kan man inte säga, att här har jag ju varit liksom ett år av mitt liv, så det kan man inte säga.
Ja, du sa det då också, att du spelat ett år i klubb.
Men jag har alltid TV:n på.
Okay.
När jag bor på hotell. Så den rullar på liksom hela natten. Och så vaknade jag i natt. Och då visste jag att det var ishockey. Jag hade ställt in den kanalen. Junior-VM, Sverige-Tyskland. Så då vaknade jag till där. Och så låg jag där och tittade lite. Så TV.
Okay. Wow.
Dokumentärer gillar jag att kolla på.
Mm-hmm. Just det.
Och det behöver inte vara idrott. Det kan vara...
Något speciellt ämne eller? Det vad som helst?
Ja, det kan vara vad som helst. Liksom kriminalgrejer och sånt här. Alltså.
Ja, spännande. All right.
Och de är ju oftast inte så långa heller, så då liksom en serie är det svår att följa i det här jobbet.
Ja, just det.
Ja,
det är det. Okej, dokumentärer alltså. Är det bra. Hur har du gjort för att hålla dig up to date genom åren med tennis och ledarskap och de bitarna?
Ja, alltså, det är väl egentligen kanske främst genom resandet.
Ja, just det.
Så man håller sig up to date. Och det är ju en rätt stor grej liksom. Och lite det jag menar, tränare som bara står hemma i sin hall och så här, det är ju lätt att bli blind och inte hänga med, och tennisen utvecklas, det händer grejer hela tiden. Och, men det är väl just där som man, om man träffar mycket andra coacher från andra länder och så här, och ja, snackar. Och, det ja, har nog varit min bästa utbildning faktiskt, ja, måste jag säga.
Det, nu har du hållit på längre än mig, men jag upplever ju lite samma sak, ja, med mig själv i alla fall.
För samma grej är svår att hitta på en vanlig utbildning, om man säger så kanske.
Ja, ja, jag med. Ja. Men har du gått vanlig utbildning också eller?
Ja, på den tiden gick man ju steg 3, mm, heter det ju, den högsta.
Ja, ja.
Den har fråga mig inte vilket år, men jag har gått. Ja,
ja, jag med. Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
Det kan nog vara en del av det jag har sagt nu. Kanske med det här college-spelet och åka utomlands när man är yngre. Mm. Även om jag vet att många som håller med om det, men kanske inte har vågat att säga det.
Jag är med.
Annars har väl inte jag någon speciellt så. Liksom man lever ju för svensk tennis egentligen.
Ja.
Och där tror jag också är en grej att man inte blir för inrutad med som klubb, men man får någon bra spelare och så här, och inte vara för rädd och
just det,
liksom
just det,
låta dem utvecklas.
Ja, jag är med. Ja. Jag är med. Om du kunde åka tillbaka liksom 10, 15, 20 år i tiden, vad skulle du ha gjort annorlunda då?
I mitt tränarjobb?
Ja, det tänker jag främst kanske. Ja, det kan ju vara något helt annat också i och för sig. Skulle du jobbat med något annat?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det har passat mig rätt bra det här, faktiskt, måste jag säga.
Ja. Fått resa.
Vad skulle jag göra? Det låter ju som jag är fullkomlig om jag säger nej.
Nej, det är inte så. Nej, man behöver inte ha något annat.
Nej, jag vet inte om jag hade gjort så mycket annorlunda faktiskt.
Nej.
Jag känner mig nog rätt nöjd. Alltså, det man har levt under mycket, det är ju att man inte är full, liksom tillräcklig ibland.
Nej.
Många spelare och ger alla lika mycket tid. Och, mm. Men det vet jag inte riktigt vad man kunde ha gjort annorlunda, för det är ju att det har helt enkelt varit så.
Ja, men då har ni ändå haft ganska, sett till en klubb så har ni haft få spelare att jobba med.
Ja, ja.
Också.
Men samtidigt är ju det, precis det du sa nu, så är det ju så att ju bättre spelare, ju mer tid går det ju åt.
Ja, ja,
liksom.
Verkligen.
Alltså man kan ju åka, nu åker jag med en spelare här och upplever nästan att jag gör samma antal timmar ändå.
Ja, för man, ja, precis. Ja,
det blir, träningen blir den samma timmarna oftast. Ni har så många så det kanske blir många pass. Men,
nej, men jag är helt med dig.
Ja, så det är inte... och det är just mer... Resa med färre är just det att man hinner sitta ner lite mer och prata och liksom...
Ta sig tid på ett annat sätt. Nej, jag är helt med. Vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Det är väl ändå den, alltså, kulturen vi har på tennis i Sverige. Mm. Liksom om man frågar icke-tenniskännare så vet alla ju oftast vad Davis Cup är för någonting nu.
Ja. Ja, men det är sant.
Ja,
men det är ju lite från de fornstora dagarna.
Ja, det är från de fornstora dagarna. Men ändå att vi har liksom många hallar. Mm. Mycket klubbar med många hallar.
Ja.
Och då undrar man ju ibland när man är utomlands, när man ser liksom att hur de lyckas som inte har så mycket. Ofta är det kanske med länder där man spelar mer utomhus som de har stora... Ja. Anläggningar så. Men och jag tror fortfarande vi har många ledare, men fortfarande tror jag på att vi ska utnyttja de här som vi pratade om tidigare, som har varit riktigt bra.
Ja, just det.
Nej, där har vi ju liksom en liten bank att ta av egentligen.
Ja, inte så liten heller. Nej. I många fall. De spelarna som ni har haft i Lidköping som sen har blivit proffs, som har blivit väldigt bra, kan du nämna lite vilka egenskaper du upplever att de hade? Så här, finns det några gemensamma nämnare bland de som verkligen lyckades?
Oftast är det ju det här, alltså att på något sätt att vinna till varje pris. Alltså.
Mm.
Om du kör en tia på träning eller någonting sånt här, så var det oftast alltså att ja, de skulle bara vinna.
Ja.
Det var inte att spela så bra som möjligt, utan det var att vinna.
På träning liksom. Också?
Ja, på träning. Mm. Absolut. Alltså. Och vissa fick man ju skapa modeller liksom. Och, vissa har man ju liksom fått avsluta pass med och prata med den som sparrar, att se till nu så att vinner liksom sista bollen och så här. Liksom.
Ja, är det så?
Ja. Så, men det är väl någonting liksom, den här tjurigheten och liksom vinnarmentaliteten på något vis. Alltså.
Vad tror du den kommer ifrån då? Är det medfött eller är det att deras bakgrund eller miljöer har fostrat det?
Ja, kanske har varit ett sätt att slå sig fram i och för sig, men alltså, jag kan inte peka på något så här.
Nej, nej.
Att de har haft sådana och sådana föräldrar och liksom utan...
Nej, jag är med.
Det finns nog inget sånt som jag kan säga i alla fall. Alltså.
Nej, nej. Någon fråga kvar bara. Jag frågade dig om svensk tennis största styrka. Om du vänder på frågan. Vad är svensk tennis största svaghet?
Alltså det är ju som jag upplever att klubbarna har blivit svagare.
Mm.
Och kanske det är så. Alltså nu, jag kan inte allting med det här med regioner och så vidare. Men att alltså dess, vissa regioner, det skulle behöva stöttas klubbarna mer alltså.
Mm.
Från om det nu är anställd personal på regionen och så vidare, kanske det kanske vore egentligen den främsta uppgiften.
Okay.
Nu finns det väl säkert syd till exempel och så här som är lite annorlunda, men jag tror att klubbarna behöver hjälp alltså.
Mm.
För många klubbar, ja, många klubbar som fanns länge tillbaka finns ju inte idag.
Vad behöver de hjälp med då? Ekonomiskt eller
nej,
kompetens?
Nej, jag tror
eller?
De behöver liksom hjälp med liksom, vad är det de ska jobba med, och om det är så är att starta upp en tennisskola,
ja,
till exempel.
Ja, ja.
Så tror jag många behöver hjälp med det.
Ja.
Kanske lite tips om att ja, men, ni kan den och den dagen kan ni kan vi få loss en tränare därifrån som kan komma till er och hjälpa till med någonting. Liksom få att rulla igång lite grann. Alltså.
Mm. Mm.
Det är väldigt tråkigt att det försvinner många av de här klubbarna som trots allt fick fram talangen och sen gick vidare till nästa klubb och så vidare. Då.
Mm. Mm.
Mm. Vi hade ju många sådana klubbar runt oss i Skaraborgs län.
Yeah.
Med Vara, Skara är ju fortfarande en klubb med anställd tränare och så vidare. Och,
man ska inte knacka ner på dem, men just i yngre juniorålder så är ju väst en ganska svag region nu.
Mm.
När det gäller tävlingstennisen.
Ja.
Och det har ju, nu vet inte jag riktigt, men jag gissar att det går även ner till att klubbar kanske inte är lika levande längre på många ställen.
Ja, absolut. Så, alltså det vet jag ju.
Mm.
Det ser jag ju själv.
Mm.
Sen kanske man inte är på samma tävlingar som just dem, men jag, man är alltid med och kollar lite lottningar,
ja,
och ser
just
så här liksom, är det många därifrån och,
ja,
och så här liksom, och
ja, det där är synd, och det är
och då är det ändå en region som har fått fram rätt mycket spelare tidigare alltså.
Absolut, absolut. Och framförallt i ett land som Sverige så behövs ju
alla
regionerna.
Ja, ja, absolut.
Så är det ju verkligen.
Det kan ju poppa upp en liten talang från Götene.
Precis. Ja, ja, verkligen.
Vilket jag gjorde också. Och som sen då naturligt kom till Lidköping och tränade och så här.
Ja, ja. Om du har kanske svarat på det lite, men om du var härskare över svensk tennis och bestämde allting, vad skulle vara det viktigaste att prioritera för dig då, tycker du?
Alltså det skulle vara och få fart på klubbarna.
Ja, det är så.
Återigen vet jag att det finns många bra klubbar. Givetvis.
Du behöver inte nämna.
Nej. Men liksom, det tror jag är enda sättet för att få riktig fart på svensk tennis.
Mm.
Och få fram talanger.
Mm. Mm. Just det.
Det jag tror det. Och jag tror många behöver mycket, mycket hjälp alltså.
Ja, ja, just det.
Det finns säkert såna ideella, intresserade krafter ute i klubbarna, men som liksom kvävs på något vis.
Ja.
Och inte riktigt vet.
Men skulle det behövas någon liksom resurs, anställning på till exempel Svenska Tennisförbundet då, med en person som jobbar med att hjälpa liksom, ja, någon form av klubbutvecklare, reser runt och besöker och man får
nu
ringa
kan
in.
Kan jag det för dåligt? Det kanske, jag vet inte om det finns någon som sitter speciellt.
Inte på det sättet. Nej, tror jag riktigt.
Där tror jag man skulle sätta till extra.
Ja. Ja.
Verkligen alltså.
Ja.
För det har trots allt varit svensk tennis stora plus,
ja,
längst bak i åldern, att många liksom kom från klubbar och sen att man gick vidare hit och dit och så vidare, men det kom, ja, mycket talanger.
Men jag tror att oavsett om man tror på akademier och privata, ja, aktörer och så vidare från en viss fas,
mm,
så kommer ju majoriteten av de yngsta barnen gå in i en klubb i,
ja, ja,
och slutar det fungera, mm, då faller ju ganska
faller
mycket
den andra pyramiden, ja, det jag har pratat om också. Så
det är ju viktigt.
Ja, ja, otroligt viktigt.
Det kommer man verkligen inte undan.
Och liksom med den kulturen vi har i Sverige så tror jag att alltså klubbarna måste fungera och vara den kraften liksom som,
mm,
skapar miljöer. Och sen kommer det enstaka talanger och spelare,
mm,
därifrån. Mm. Alltså.
Ja, exakt.
Annars är risken stor att de talangerna, ja, då är det häftigare, då spelar jag band istället.
Ja, exakt.
Man kan suga upp dem tidigt liksom och,
ja,
visa att vi finns.
Exakt. Sista frågan, Lars. Det här behöver inte handla om tennis. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
Den ställde du mig på pottkanten med. Ja, ha roligt.
Ja, brett och bra svar.
Ja.
Men tycker du att du har haft roligt under åren?
Ja, det måste jag säga. Mm. Det är väl därför man har hängt med också och jobbat med ungdomar och liksom, och just det jag pratade om, att man är rätt tight in på många av dem, mm, man jobbar så där. Man får ju otroligt mycket tillbaka.
Mm.
Annars hade man ju inte hållit på så länge, utan det är ju den energin man,
mm,
man får tillbaka som man går på lite grann alltså.
Har du någon gång funderat på att byta yrkesbana helt?
Nej, jag kan inte säga det.
Ja, du har inte det?
Nej.
Nej,
det har jag faktiskt inte gjort.
Nej. Det är ju
unikt.
Ja, det skulle jag nästan säga att det är, ja, tror jag.
Nej, jag kan inte säga det, att jag har haft de tankarna faktiskt.
Nej, coolt. Lars, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med.
Tack själv.
Att hjälpa klubbmiljöerna med struktur och spelarutveckling samt att komma ut i internationella miljöer både för spelare och tränare i ganska tidiga åldrar. Det kändes ganska tydligt vad Lars Granat tyckte var viktigast just nu inom svensk tennis, att det här var två av de bitarna. Och jag kan ju inte annat än hålla med ni som hörde intervjun med mig av Johan Hultkrantz här för, ja, någon eller några veckor sedan, hörde ju mig prata om även om de här bitarna. Så jag instämmer fullständigt med Lars. Och sen, ja, kan man gå ännu djupare i liksom problematiken för tränare att komma ut utomlands, det här engagemanget som han är inne på, ifall det finns eller ifall det saknas och så vidare och så vidare. Men summa summarum, det är viktigt att komma ut och det är viktigt att hjälpa många klubbar i hur man ska strukturera upp det. Och den pucken ligger ju på Svenska Tennisförbundet. Det vågar jag nog påstå. Tack för att ni hörde på det här avsnittet. Som vanligt, vi hörs inom kort snart igen.